Hej och välkomna till Allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Peter Kiss Faludy. Det är jag som är Laul och det är du som är Kiss Faludy. Hej Peter.
Tjena Robert.
Idag ska vi prata om Allsvenskans 18:e omgång, men vi ska framför allt tala om ungdomsfotboll och talangutveckling eftersom vi har Brommapojkarnas ungdomstränare Peter Kiss Faludy här. Mannen som kidsen på gatorna kallar för Sveriges bästa ungdomstränare. Är du det?
Det vet jag inte, det får nog andra svara på, men jag har hållit på länge och jag vet att jag är bra på det jag gör. Men
att vem är bättre då?
Att man ska vara Sveriges bästa ungdomstränare, det vet jag inte.
Vem är bättre?
Ja, det vet jag inte, men det finns många duktiga tränare. Framförallt så tycker jag att tränarna har blivit bättre pålästa idag än vad man var bara för 10 år sedan. Man träffar ledare i småklubbar som är pålästa och duktiga och allting. Så att det, sakta men säkert så går utvecklingen framåt även på ledarsidan tycker jag.
Du har ju en brokig bakgrund inom fotbollen skulle jag säga. På 90-talet ledde du poplaget Café Opera genom seriesystemet ända upp till Superettan. Sen värvades du till AIK där du var sportchef under ett par stökiga år med Richard Manni, Derek Boateng och nedflyttningen 2004. Och sen dess har du först och främst hållit till i BP:s akademiverksamhet, vad jag förstår. Vilken del av ditt gamla fotbollsliv tänker du oftast tillbaka på? Vad har påverkat dig mest?
Man kan väl säga så här att jag är 53 år, fyllde faktiskt 53 förra veckan och jag började som fotbollstränare 1980. Då var jag 14 år gammal och gick min första ungdomstränarkurs. Det var alltså för 39 år sedan. Och sen så jobbade jag mig uppåt efter 9 år som breddlagstränare och toppat andra lag i BP på den tiden. Så fick man ett första lag, det vill säga akademilag. Hade det i 9 år innan jag blev sportchef i Café Opera. Café Opera var en fantastisk tid. I och med att man har framgång så var det ju fantastiskt. Innan jag hoppade på AIK, jag svarade i princip ja på frågan som sen jag fick av Sanny Åslund till att tacka ja till sportchefsjobbet. Det var ju på 30 sekunder så sa jag bara, ja men absolut. Och det man ska veta då att jag hade faktiskt haft 2 förfrågningar från 2 andra allsvenska klubbar innan. Och det var ju bara framgång så att säga i Café Opera. I AIK var det 2 väldigt, väldigt tuffa år. Dels så låg man ju 17-18 miljoner back när jag kom dit. Och det hade inte ens jag tänkt på, för att jag såg ju bara det stora arbetet. Åh, vad kul att få kliva in i Sveriges största förening. Liksom. Det var ju fantastiskt. Men det var 2 oerhört lärorika år och det var 2 år som man kanske inte ville ha ogjorda. Men med tanke på att det gick som det gick, med att vi åkte ur Allsvenskan, så var det fruktansvärt tufft. Och jag fick mig en jävla stor knall och puff, pang, boom, rasa rakt ner. Allt jag hade tagit i hade gått så otroligt bra innan. Och sen så var man nere på jorden ordentligt. Så att det är fördelar och nackdelar. Man lär sig väldigt mycket. Alla är sin klubb som AIK när det går bra och när det går dåligt. Första året då, 2003, så ledde vi Allsvenskan. Tror jag 8 omgångar in i Allsvenskan ledde vi Allsvenskan inför derbyt på Råsunda. Det fanns inte en biljett kvar. Djurgården låg 2 och vi låg 1. Vi blir väl mer eller mindre utspelade där och Djurgården gör fantastiskt, leder med 3-0. Och sen har vi den här makalösa sista 15, 16, 17 minuterna där när vi gör 3-3. Somala gör in, då nickar in den, han springer förbi Zoran Lukic och retar han lite på bänken där. Och det håller på att bli slagsmål sen i spelagången, jag får gå emellan och hit och dit. Det var upprörda känslor, men en fantastisk fotbollsmatch. Och då var man ju hyllad och allting var toppen i AIK, vi ledde Allsvenskan och sådär. Sen fick vi en jobbig grej, sommaren 2003 så blev Andreas Andersson skadad, han fick sitt korsband. Och Andreas betydde oerhört mycket för vårat spel, han var ju den som drog ett enormt lass i AIK på den tiden. Även om vi hade väldigt, väldigt mycket namnkunniga spelare så var Andreas den stora killen som gjorde ett mycket, mycket bra jobb liksom på plan vid sidan av plan. Men när han försvann så kunde vi inte täcka det tyvärr.
Fan, det här är 16 år sedan, men det liksom rinner ut dig som ett vattenfall. Det måste ändå vara gjort starka intryck på det de här åren.
Jo, men det gör det. Men jag kan säga så här, jag har ett fantastiskt årgångsminne. Det är lite som, men jag tror att det blir så... när man pratar om årskullar, det är som liksom, ja men 93-erna och 94-erna och 81-erna och hit och dit, man har koll på alla liksom årgångar, alltså år och sånt där, ett enormt bra minne.
Idag leder du ett BP-lag då med 13-14-åringar som sopar banan med det mesta egentligen, även en hel del internationellt motstånd. Vad skulle du säga gör denna BP-generation så framgångsrik?
Vi har ju haft väldigt många duktiga kullar som är framgångsrika i BP under flera, flera år. Jag vet, på 90-talet så hade jag BP Sotietter där Pablo Pinon-Sarch, Pontus Segerström och Babi Stefanidis och Peter Holm och de här spelade, vilket var fantastiskt lag. Sen hade vi har haft BP 71 med Kane Dotson och Pascal Simpson och dem. Och nu, sen kom på 90-talet hade vi 92-erna, 93-erna, 94-erna, 95-erna som var fantastiskt bra. Nu får vi några bra kullar igen nu med 05-er och 06-er och 07-er och 08-er och sådana som kommer. Så att vi står väldigt bra. Men det som gör de här två kullarna som jag tränar, 05-erna och 06-erna, väldigt, väldigt bra tycker jag, det är att vi ligger väldigt långt framme tekniskt och framförallt spelmässigt. Vi lär oss spela väldigt, väldigt bra fotboll. Vi spelar oss ur alla situationer och jag tycker det är väldigt osvenskt. Och här tror jag någonting som vi har lärt oss mycket på i och med att vi spelar mycket internationellt. Det finns inga, de här lagen, akademierna, med de stora akademierna ute i Europa som vi spelar mot när vi åker ut på utlandsturneringar. Alltså, har inte vi ett eget spel att falla tillbaks på, då är vi körda. Det funkar inte.
De här lagen möttes väl i final i Gothia Cup, alltså första andra laget, eller hur?
Ja, det var 061, vi delade på laget, så att det var egentligen hela 061 som spelade finalen, men vi delade på laget, så lyfte vi upp några killar från 071 och sen några killar som tre killar vi lånade in från 062 som ursprungligen 062 som splittade vi laget, så de mötte varandra i finalen i Gothia Cup.
Hur vanligt är det att samma förening möts i finalen?
Det har bara hänt en gång förut, tror jag. Det var mellan BP's 91 94 lag 1 och 94 lag 2. Så att, men det som gör de här lagen väldigt framgångsrika tycker jag, det är bolltempot och det är det tekniska och det taktiska. Vi ligger oerhört långt framme där, det tycker jag.
Jag tänkte på en sak du sa där, att handla om att spela sig ur situationer. Du kallar det osvenskt, men har det inte liksom senaste åren även i allsvenskan varit ett väldigt fokus på just det, att lagen ska bli skickligare på att spela sig ur situationen? Att det där är kanske inte så osvenskt längre, utan att det är många som liksom anammar just det, att man ska bli bättre på att spela sig ur situationerna.
Jag tror att ja, det har blivit bättre, absolut, Robert. Men när jag sitter på läktaren och så ser man en spelare gör en snurrfint eller att han gör en fint och kommer runt på kanten, då hör man liksom hur 10 000 bara, oj! Liksom, jag tycker man ska gå på ungdomsfotboll annars, för där får vi verkligen se dribblingar och finter och rolig underhållning och det. Jag tycker att man har blivit mycket bättre på det i allsvenskan, absolut. Men det är vi som lägger grunden för att vi ska bli bra. Landslaget har gjort det fantastiskt. Vi spelade ju kvartsfinal förra året i VM. Och nu, när jag tittar på matchen som vi spelar mot Spanien där, Vi är så tillbakatryckta och vi får mer eller mindre bara slå ifrån oss bollen. När vi åker ner till Spanien och möter nu Atletico Madrid senast nu, i april mötte vi dem. Det är klart att om inte vi har ett eget spel och vågar spela vårt spel, oavsett om vi blir pressade i eget straffområde eller vågar spela oss ur, killarna ska känna som trygghet att de liksom, det gör inget om det blir fel, men vi ska våga, vi ska lära oss. De står under utbildning. Och om inte vi gör det på rätt sätt nu när de är unga, då kommer de inte våga göra det sen när de blir äldre heller. Och det här tror jag är någonting vi måste jobba med, som vi ligger långt efter, tycker jag, i Sverige mot övriga Europa. Det är ju bara att titta när vi åker utomlands. Det är en enorm skillnad på fotbollsutbildning mot vad vi håller på med här hemma.
Hur gick det mot Atletico Madrid då, där för BP-laget som du refererar till här precis?
Vi vann med 2-1.
Ni vann den matchen?
Ja, vi vann med 2-1.
Och landslaget förlorade med 3-0 mot Spanien, nämnde du också där. Ja.
Men jag tror, vi ska inte jämföra oss med landslaget och det, men jag bara säger det att tittar man på den matchen så när jag sitter hemma och tittar på Sverige-Spanien på tv, då tycker jag att man ska, det är våra bästa spelare, våra 11 bästa i Sverige. Vi ska kunna, liksom, om vi vill försöka matcha dem, då ska vi försöka vi måste ha längre anfall, vi måste kunna hålla i bollen, vi måste kunna flytta upp laget och det. Och det tycker inte jag att vi lyckas med. Sen lyckas vi ju liksom backa hem och kontra och få några farliga målchanser på det sättet. Men jag tror att man måste gå till grunden, liksom, är det den typen av fotboll vi vill spela? Jag jämför oss med Holland exempelvis, jag jämför oss med Belgien som är två små länder precis som Sverige. När vi möter Anderlecht och när vi möter Ajax och när vi möter de här, alltså det är en helt annan fotboll. Liksom. Vi möter Brygge, vi möter Feyenoord, vi möter PSV Eindhoven. Jag tror att det är jättenyttigt för oss att komma utomlands och se de här akademierna, hur de spelar fotboll från de är små. För man lär sig oerhört mycket av det.
Men för att besegra Atletico Madrid med 2-1 år, tränar ni på något speciellt sätt skulle du säga?
Vi brukar prata om i BP så brukar vi prata om rätt träning för rätt ålder, och det innebär, tycker vi, att vi jobbar mycket med den tekniska inlärningen under en viss ålder. Mellan 8 till 12 år så har vi väldigt mycket teknikinlärning. För att när man börjar bli 12 år eller man fyller 12 år så börjar man komma in i förpubertet. Och när man kommer in i förpubertet så får man muskler på kroppen och då blir också kroppen blir ju stelare när du börjar få muskler och då blir också inlärningsfasen längre så att säga. Så att vi jobbar oerhört mycket med det upp till 12 års ålder. Sen jobbar vi oerhört mycket med vårt passningsspel, lång och kort passning. Första touchen är jätteviktig i dagens fotboll. Hela tiden ta ny position. Spela väldigt mycket på träningarna med olika inriktning på spelet. Förra året så var jag nere i Benfica och gjorde ett studiebesök hos dem. Jag var där i 4 dagar, vilket var oerhört imponerande. Men de har helt andra förutsättningar. Året innan så var vi nere med BP's akademi hos Barcelona i 4 dagar. Och liksom, vi kan inte jämföra oss med de akademierna, för de har helt andra ekonomiska förutsättningar. Men det är oerhört nyttigt att komma dit och se hur de jobbar med de här småkillarna. Det är jättelärorikt, absolut.
Vad är det viktigaste för spelare i åldern 12-16 då, skulle du säga, att träna på? För där ligger ju då det här lagen du har just nu mitt emellan där någonstans.
Vi fortsätter jobba med vårt spel. Vi jobbar jättemycket med spelförståelsen i olika övningar. Imorgon onsdag så ska inte jag hålla i träningen. 051 och 061 som jag tränar kommer träna tillsammans. Och det är en kille som heter Osama Abba som kommer. Han har en träning som heter perceptionsträning. Som han har jobbat med. Han ska prova samma pass han kommer köra med våra killar. Kommer han köra med en allsvensk klubb sen som han ska vidare till. Vilket är jätteintressant. Han jobbar mycket med spelaren. Hur de förbereder sig innan bollen kommer. Hur man läser av spelet. Och spelförståelsen är ju oerhört viktig. Har du inte spelförståelse i dagens fotboll. Då tror jag inte, då kommer du inte lyckas, så enkelt är det. I och för sig så handlar det väl om alla de här 4 blocken, det vill säga det taktiska, det tekniska, det mentala och det fysiska. Man måste ha alla blocken i dagens fotboll om man ska lyckas. Men spelförståelsen är oerhört viktig. Spelar ingen roll hur tekniskt du är om du inte vet när du ska passa bollen. Spelar ingen roll hur snabb du är om du inte vet när du ska springa. Alltså det, spelförståelsen är jätteviktig. Så där jobbar vi jättemycket med killarna också. Hela tiden vrida på huvudet. Titta, vad är mina motståndare, vad är mina medspelare? Förbered hela tiden.
Och om man inte är med i BP till exempel, men du ändå är en kille på någonstans däremellan 15-14 års åldern, så där, vad är ditt råd och tips till dem att fokusera mest på och lägga mest av sin tid på när det kommer till träningen? För jag menar, det är mycket annat som drar och det kan vara svårt att kanske koncentrera sig på det, som många olika delar liksom. Vad säger du till dem att det här är det viktigaste?
Det är mycket annat som drar, jag håller med dig. Alltså, vad är talang idag? Det är många som diskuterar det. Och jag tror att ska man lyckas i dagens fotboll så måste man ha 2 saker. Man måste älska att träna. Du måste älska att träna, oavsett liksom, vilken ålder du är. Du måste älska att träna, det är nummer 1. Och sen måste du vara stark mentalt. Du måste klara av motgångar, du måste klara av tuffa matcher. Du måste, alltså, om man ska lyckas hela vägen så att säga. Men tittar man på de spelarna, jag vet ju inte vilken typ av träning de har i sitt klubblag, så det är svårt att säga för mig. Det beror på om man ska träna dem individuellt eller om man tränar dem i laget. Så här. Men det vi jobbar mycket med, som jag sa i våran, det är framförallt mycket spel, mycket högt bolltempo, spela sig ur situationer hela tiden. Värdera rätt. Det är det enda det handlar om i fotboll, tycker jag. Värdera, värdera, värdera. Och ju bättre du är på att värdera, desto snabbare beslut kan du ta hela tiden.
Ni rekryterar spelare i BP. Från vilken ålder gör ni det?
Enligt svenska, eller Stockholms fotbollsförbund, så är det från 15 års ålder. Med tanke på att vi har en sån bra verksamhet, så är vi mer eller mindre självrekryterande. Folk hör ju av sig till oss nästintill varje dag. Och jag kan säga så här att senaste året så har väl bara liksom, det söker sig 1-2 spelare till olika akademilag i BP, alltså 2-3 stycken i veckan nästan. Så att det vill jag säga. Det var nog mera rekryteringar förr, om jag får säga, kanske för 10 år sedan. Då var det mycket mer att rekrytera när man hade, jag vet, flera klubbar hade rekryteringsansvar, eller scouter ute och sånt där på ungdomssidan. Idag så vet jag inte liksom, om det är några. Förut, jag vet att både vi i BP hade ju en scout, AIK hade en scout, Hammarby hade scout och det, men jag tror inte det finns längre på det sättet. De är borttagna med tanke på att Stockholms fotbollsförbund har ju dragit åt livlinan där, eller svångrammen. Så att
Så där, ni är inte ute och tittar på spelare under 15?
Absolut, det är vi. Men det är inte så att vi åker ut och tittar på dem, utan däremot är vi ute och tittar på olika turneringar där vi följer våra lag, och då ser vi andra matcher också. Och det är självklart att man vet om vilka spelare som är duktiga i de andra lagen. Det ser man ju, och sen går det mycket snack och sånt där. Men som sagt, jag tycker att vi är mer eller mindre självrekryterande i de här lägena, med tanke på att vi har så duktiga lag och bra verksamhet.
När jag annonserade att du skulle komma hit och vara med i den här podden, så fick jag en läsarfråga kring det här med era framgångsrika lag då, som du tränar för. Nämligen att ni har mycket storvuxna spelare som är dominanta nu, men inte nödvändigtvis är lika bra sen, alla liksom är färdigvuxna. Och då undrar jag, är det något du aktivt jobbar med, att ni ska ha stora fysiska spelare för att liksom vinna kupper och dominera utomlands nu?
Jag kan säga, Robert, det är nästan, för mig så är det en patetisk fråga. Mm. Vet du varför? Vi tar vårat 06-lag nu. Där har vi har ju alltså fem stycken småpluttar. Alltså de är ju så små. Sex till och med har vi, som är så små. Och däremot så har vi fyra stycken som är väldigt långt före, som har dragit iväg. Absolut. Så att man måste nog se hur de är växta och allting. Och det där är ganska typiskt svenskt, tycker jag också. Att man, ja, är man stor nu, då kan man inte bli bra sen. Jag vet ju hur Kim Källström såg ut när han var 13-14 liksom år. Så att det tycker jag inte man ska dra några paralleller med. Däremot så...
När Kim Källström, det var roligt att du nämnde, när Kim Källström var 13-14 år, så tränade han ibland med Jonseres A-lag där jag spelade. Ja, för att hans pappa var tränare, ja, där. Då var han väldigt liten och tanig, ska jag säga. Men aha, han växte, ja, till sig sen när han blev 16. Då var han stor liksom.
Ja,
men just när han var 13,
16 då,
just, ja, när han var 13-14 var han fan, ja, då studsade han där på träningen. Men han var ändå med A-laget i division 2 lite grann.
Men det kan jag nog säga att för att vara med och träna i division 2-lag, mm, när man är 13-14.
Ja, han var inte med och träna, han fick hoppa in, ja,
precis,
när det saknades,
men,
någon, liksom.
Men då ska man nog vara ganska stor för att vara sån... liksom. Däremot om man ställer sig mot seniorer, då är man väl ganska liten, men kanske i sin åldersgrupp, ja, så har han alltid varit ganska stor, för jag, ja, vet ju, jag,
men det var framförallt sen när han, ja, blev 15-16, ja, som han fick den här stora kroppen.
Jag kommer ihåg, jag såg ju Kim ganska mycket där då, mm, i Häcken när han spelade.
Men i alla fall, som sagt, det var läsarfrågor där. Det jag var nyfiken på var ifall det finns någon relevans i det här att ni letar efter eller bygger laget på stora spelare som ju kanske ligger längre fram och för att skapa framgång internationellt. Nej.
Däremot ska för mig spelar ingen roll hur spelarna ser ut. Nej. Är det en duktig fotbollsspelare med stora ambitioner, då är det självklart att han ska vara med och lira med oss. Och det roliga är här att det här är en typisk svensk fråga, för att så fort vi kommer utanför Sverige, då säger de inte ett ljud. För att när vi jämför oss med italienarna och med tyskarna och med ryssarna, jag ska visa lite bilder till dig efter vårt poddavsnitt, så ska du få se hur våra spelare ser ut mot de italienska lagen, Milan, Inter, Juventus, Roma, de här som vi spelar mot. Alltså vi är ju småpluttar mot dem, även våra så kallade stora spelare då. Så att, men det är ganska typisk svensk fråga, tycker jag.
Hur många från den här kullen du har nu kommer spela i A-landslaget, ett svenskt A-landslag om, vad blir det, 5-10 år?
Oj, oj, oj. Den pressen vill jag inte sätta på dem, men och det vet ju vi att det är oerhört svårt att ta det steget. Det man kan säga är väl så här, tittar man på den kvartsfinalen som Sverige spelade förra året i VM, så hade vi väl fyra stycken med i truppen, varav tre var från start. Och de har spelat i BP's akademi från de var 6 år. Vilket är fantastiskt. Samtliga fyra stycken. Kristoffer Nordfeldt kan man säga. Han spelade ju ute fram till han var 11 år. Han spelade högerforward då, kan jag säga. Men det är lite roligt innan han hoppar in i kassen och blir målvakt. Men sätta den pressen på de här killarna, det ska man väl inte göra. Men jag tror ju absolut att det kan finnas i både 05 och 06. Att det kan finnas. Får man fram en ifrån varje kull hela vägen till A-landslaget, då är det ju fantastiskt. Däremot så tror jag att det är 4-5 stycken i varje kull som kan ta steget och spela allsvensk fotboll och vara av några ute i Europa också. Absolut.
Vem är er största talang, skulle du säga?
Jag vill inte gå in och prata om våra spelare och namngiva några, med tanke på att de är så unga och man vill inte sätta den pressen på dem. Men vi har några som ligger väldigt, väldigt långt framme. Och då kan jag ju säga så här att några av dem är som jag pratar om tillhör inte de storväxta spelarna, för att ge honom en passning tillbaks där från läsa frågan.
Fan, han vet den där då.
Nej, men jag kan säga, Robert, det är ganska typiskt en svensk fråga med tanke på att man inte har varit utanför, utan vi är en liten ankdam. Ungdomspollen i Stockholm och i Sverige är en liten ankdam om vi jämför oss med ett ute i Europa när vi kommer. Vi ska åka nu till Kroatien här med 06:orna nästa torsdag åker vi och spelar mot Balkanlagen, Dynamo Zagreb, Partizan Belgrad, Röda Stjärnan och de här. Då skulle den här läsaren, jag ska ta lite bilder och skicka med, för han ser hur juggarna ser ut. Står där med skägg och mustasch.
Vi ska lämna det du kallar ankdammen för en liten stund här i samtalet också. Vi ska prata lite om allsvenskan nämligen. Det här är ju Allsvenska podden, så vi ska inte bara fördjupa oss i ungdomsfotboll, utan vi ska prata lite allsvenskan och vad som händer i svensk fotboll just nu. Djurgården klev ju upp i topp av tabellen den här omgången. Vilken är den främsta anledningen till det som du ser det?
Jag tror att det stavas Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Två stycken oerhört kompetenta tränare. De har fått ordning på Djurgården. De har fått, de har fått trygghet i gruppen. Gruppen mår bra och det tror jag är oerhört viktigt. Och sen så, jag kan ju säga bara, Kim Bergstrand är en av de absolut bästa tränarna som BP har haft någonsin, tycker jag. Han var 4 år på våra tipselit. Och sen efter det var han 4 år i Allsvenskan med Allsvenskan och Superettan med vårt A-lag. Och han gjorde ett fantastiskt jobb. Han var alltså 8 år i klubben. Så jag har ju sett honom på nära håll. Och han får ju killarna att spela en jättebra fotboll. Och han får harmoni i hela gruppen. Och harmoni tror jag är oerhört viktigt. Oavsett på vilken nivå man håller på med. Men de har verkligen fått ordning på Djurgården. Både Tolle och Kim, absolut.
Han är ju lite ovanlig ändå, Kim, skulle jag säga, för att han kan vara ganska bestämd och ganska tuff och ganska hård. Jag menar, annars har ju liksom tränarmetodiken har ju gått mot ett lite mildare ledarskap eller vad man ska kalla det, och han är ändå kvar lite i det där gamla, men ändå, för jag intervjuade honom här i just den här podden för ett tag sedan. Men ändå så är han ju smart liksom. Så han balanserar ju det där på ett bra sätt. Men jag tycker ändå han kan skilja sig lite mot en del andra tränare. Just för att han kan vara ganska tuff och hård också.
Ja, men jag tror att Kim har sån erfarenhet, så han vet precis när han ska vara tuff och hård och när han ska ta fram de mjuka värdena. Han har den erfarenheten.
Just Djurgården har ju annars ett par före detta BP-spelare som är ganska tongivande där. Karlström tänker jag på, och Jakob Une Larsson och Augustinsson har vi också. Vad tänker du kring det?
Jag tänker så här, att det är fantastiskt roligt att de lyckas och är med i topplag i Allsvenskan och verkligen. Sen är det självklart att vi skulle vilja sett dem i BP. Jag räknade ut att när Sirius mötte Djurgården, så var det 10 eller 11 stycken spelare på plan som har sin ungdomsfostran i Brommapojkarna. Och det är självklart att vi tycker att det är tragiskt att inte vi är Allsvenskan och att de spelar där. Men som så många andra gånger så stavas det tyvärr ekonomi. Vi måste sälja, vi har inte råd att ha dem. Vi är en liten förening på det sättet. Vi är Europas största ungdomsförening. Men när man pratar seniorsida så är vi oerhört små, för att vi har inte ekonomin för det i princip.
Skulle ni kunna bli det på något sätt, eller är det supporterbasen som måste till för att långsiktigt kunna erbjuda den ekonomin? Eller vad?
Ja, som sagt, jag jobbade ju i Café Opera förut och vi hade ju inga supportrar. Vi hade ju 300-400 som max, förutom när vi mötte Djurgården på stadion då år 2000. Då var det 7011 personer, nytt publikrekord för FC Café Opera. Vi tog dessutom ledningen med 1-0 efter några minuter när Zoran Stoszewski slog in straffen och blev helt tyst där. Men sen vände Djurgården och vann med 3-1. Vi blev utspelade på slutet faktiskt. Men där lärde jag mig att ska man lyckas så måste man ha publik. Du måste ha ekonomi. Och ekonomin får du genom publik. För att har du mycket publik, då kommer sponsorerna också. Jag tror att det är oerhört svårt att få till de här stora ekonomiska avtalen om man inte har ett stort publikunderlag som storklubbarna har. Och dels så är ju publikintäkterna och säsongskorten som man säljer, det är klart att det är en stor fördel. Tittar man på BP så måste vi få mera publik såklart. Men framförallt så måste vi få stabilitet i att hänga kvar i Allsvenskan några år. Och vi kan inte bara luta oss tillbaka på spelarförsäljningar, för det utarmar våran förening på produkter. Och sen ska vi nog vara, ska vi sälja spelare och få de stora pengarna, då ska vi ligga i allsvenskan. Ligger vi i superettan får vi inte lika bra betalt för våra spelare. Men det är synd också att vi måste sälja spelare hela tiden.
AIK missade ju möjligheten att gå till Champions League här i Europakvalet. De har fortfarande möjligheten kvar att gå till Europa League. Vad tänker du kring det? Att
skittråkigt.
Sverige inte får ett lag i Champions League den här.
Ja, det är fruktansvärt tråkigt. Det är det. Jag har ju varit och kollat på AIK några gånger i år och sett dem lite på tv. Nu såg jag inte det här för jag var bortrest. Jag har haft semester i 2 veckor. Så jag såg inte den här matchen. Däremot så min känsla är att när AIK är bra, då är de riktigt, riktigt bra. Men de har svårt att hålla den här liksom jämnheten. Rätt som det så kan de plumpa mot Elfsborg liksom, eller mot något så kallat från nedre regionerna i tabellen. Och det är de där matcherna som är oerhört viktiga. Jag brukar säga det när vi har viktiga matcher med lagen som jag har, brukar jag säga det. Jag är inte speciellt orolig när vi ska möta exempelvis AIK eller Hammarby med mina killar. För då vet jag att då är de på tårna, då är de laddade. Det är kanske värre när vi ska möta någon mindre klubb eller ute i någon turnering och spela mot ett utländskt lag som inte som, ska vi möta Ajax på söndag morgonen, men på lördag eftermiddag ska vi möta något annat mindre lag. Den är jag mer orolig för jag vet att på söndag morgonen vi möter Ajax, då är alla taggade till 1000. Och där vet inte, AIK måste nog hitta en bättre balans tycker jag med att ligga på en jämnare nivå. För när de är bra är de riktigt bra, men sen kan de göra de här små plumperna tyvärr.
Hammarby har ju hyllats för sin offensiv i det här årets allsvenska, öser in mål. Är du lika imponerad?
Ja, jag tycker Billborn har gjort ett jättebra jobb. Han har verkligen fått ordning på det. Han har ju bevisat nu att han är en väldigt kompetent och duktig allsvensk tränare.
Du är också en före detta BP-person.
Ja, Billborn har ju, han ligger bakom mycket av BP:s akademiframgångar kan man säga. För att han var med och skrev den nya, så kallade nya utbildningsmanualen för, det var väl en 11 eller 12 år sedan, som vi har jobbat efter och som vi har moderniserat lite och sådär. Men han är ju liksom doktor fotboll, brukar jag kalla han för. Jag jobbar med Billborn förut också, så att han är oerhört kompetent och jag är inte dugg förvånad över att han lyckas så mycket med den offensiva fotbollen, för där är han oerhört duktig tycker jag.
Det här smeknamnet måste du utveckla, doktor fotboll, kallar du Billborn för det alltså?
Ja.
Det visste jag inte om. Vad lägger du det?
Nej, men han är oerhört skicklig. När vi sitter och diskuterar fotboll, eller när vi gör inte det nu, men när vi gjorde det. Jag jobbade med han på Nybyhovskolan i 3 år. En fotbollsskola där. Jag jobbar med Tobias Ackerman som numera är AIK. Och chefscout där är han väl. Och Billborn då. Och jag. Och sen var det en kille som heter Mattias Jonsson. Och vi satt och diskuterade fotboll. Men Billborn är ju doktor fotboll. Vi kallar han för det allihopa. Liksom, så att det är lite roligt.
Malmö FF, tror du att de darrar nu när toppstriden tajtas till? För det har de ju verkligen gjort. Nu är det ju 3 lag inom en poäng där i princip.
Ja, verkligen. Liksom. Jag är lite förvånad faktiskt över att jag trodde Malmö skulle springa ifrån lite. Men det har de inte gjort. Jag tycker att de har verkligen sladdat lite. Och det här kan ju också vara en stor fördel för Djurgården och de som smyger bakom där. Att både Malmö och AIK spelar Europa League där, kval och det. Så att, för då måste ju lägga kraft och energi på det. Och man vet ju av erfarenhet att det är alltid oerhört jobbigt. Och framförallt mentalt att ställa om liksom, och kunna göra topprestation på topprestation på topprestation. Jag kollade lite också omgång 21 där. Och då är det ju Malmö-Djurgården. Och sen omgång 22 så är det AIK-Djurgården. Även om man spelar på Friends Arena så är det en bortamatch för Djurgården. Så det är 2 oerhört tuffa bortamatcher omgång 21-22 där mot Malmö borta och sen AIK borta på Friends. Och där ställer Djurgården in formtoppen på de 2 omgångarna. Då är det nog fördel Djurgården med tanke på att både AIK och Malmö kan nog kanske sladda lite för de lägger så mycket kraft och energi på Europa League. Så vi får se.
Så du är lite inne på att det blir Djurgården som tar det till slut?
Nej, det vet jag inte. Men de, i nuläget, så inte för att de leder med en pinne, utan tittar man på hur det ser ut i nuläget så är det lite fördel för dem att Malmö och AIK måste lägga kraft och energi på Europa League. Och det är bara hoppas i svensk fotboll att de lyckas med det också.
Om vi går lite längre ner i tabellen, vad tänker du kring det unga IFK Göteborg? Är Blåvitt just nu bäst på att klara att få spelare att ta steget från akademi till en startelvsplats?
Jag kan säga så här att jag är är jäkligt imponerad över Göteborg. Framförallt så kan jag säga så här att jag tycker att de har gjort en väldigt, väldigt bra satsning. De har haft det tufft ekonomiskt och jag tycker att när man tittar på, nu pratar jag lite ungdomssida också, men titta på hur deras ungdomssida jobbar nu och har gjort senaste åren här. Så de kommer få fram några väldigt starka kullar. 03 är väldigt starka, 05 är väldigt starka. Deras 06 kommer också nu. Jag har tittat på dem under Gotia Cup, de har några underbara spelare. Så att, jag tror att Göteborgs ungdomssida har vaknat till. De har förstått att de har börjat satsa på sina egna spelare. Förut var Göteborg kanske bäst i Sverige på att rekrytera spelarna när de var 15-16. De har ju, jag vet inte om de har Ilse Klone, vad heter han, Johnny Brottom, Johnny Ekström, han var väl den, var han den senaste egna produkten eller? Nej, men skämt åsido, men om man pratar om från ungdomssidan så att säga, ungdomsåren. Tittar man däremot på nu, eller förr, då plockade de ju 15-16 runt om hela Göteborg och hit och dit och var väldigt skickliga på att förvalta dem. Men i nuläget så börjar man jobba med sina egna spelare väldigt tidigt, vilket jag tror kommer ge resultat på sikt. Men jag är väldigt imponerad av hur de spelar fotboll framförallt nu och hur fort det går i deras omställningsspel. Det har varit otroligt positivt tycker jag.
När du pratar om de här kullarna där 03 och 05 och 06 och du säger att de kommer väldigt starkt där, menar du att de är liksom före Stockholmslagen, före Malmö, eller att de liksom...
Nej, det tycker jag väl inte. Jag tycker att tittar man på Göteborgs 05-er så spelar vi ju semifinalen mot dem i Gotia Cup och vi vann med 2-1 och det var en fantastisk fotbollsmatch tycker jag. Det är en sån här match du kan ta på vilken du vet, på Heden. Det är 3-4 tusen som jag kikar på den fredag eftermiddag, klockan är 5. Det är smockfullt och man går ut där och det är liksom en ljummen sommarkväll och det är en fantastisk ungdomsmatch för 14-åringar. Du vet, det minsta lilla felpassning kan straffa sig och det är en enorm kvalitet i allting som liksom det taktiska och det fysiska, vilken kraft det var i löpningarna och i tacklingar och den tekniska. Liksom, det var en underbar ungdomsmatch verkligen.
Ser man att det skiljer i strategi där? Du har pratat om BP, vi spelar ur situationerna. IFK Göteborg, står de för något annat eller är det liksom två liknande skolor numera som möts?
Jag tycker de är ganska lika. De spelade kanske lite rakare än vad vi gjorde. Lite, men annars så tycker jag väl att det var ganska likt. De var jätteduktiga verkligen. Det var en otroligt rolig match. Vi får se, vi åker ner till Köpenhamn om 3 veckor med våra 05-er och då är Göteborg med där också. Jag tror Malmö också är med. Ajax, Anderlecht och Köpenhamn och Brøndby, så det blir riktigt getingbo.
Så får vi svar på den frågan då, vilka som ligger längst fram av den kullen i alla fall.
Jajamensan, men det är roligt. Det handlar väl inte bara ligger längst fram, man kan väl säga så här att det vi jobbar med, det är ju tre saker. Vi jobbar ju med nummer ett är glädjen. Spelar ingen roll vilken nivå du spelar på, det är glädjen. Nummer två, det är oerhört viktigt, vi måste utbilda våra spelare. Ge dem en bra fotbollsutbildning. Och sen nummer tre, det är utveckling. Har du nummer ett och nummer två, då kommer utveckling automatiskt tror jag. Så det beror på vem kullarna, men det vi tittar på, det är också liksom en av mina viktigaste uppgifter, det är att få spelarna att förstå vad som krävs för att nå hela vägen. Det tror jag är väldigt viktigt. Och framförallt så någonting som vi inte har kommit in på, det är föräldraproblematiken. Föräldrarna tror ju att det här är som i skolan. I dagens del, jag har jobbat i skolan, jag jobbade i Alviksskolan i 7 år där vi hade fotbollsskola, där jag hade fotbollsklasser och sånt. Och där kommer ju föräldrarna in och ska styra och ställa och är förbannade för betyg och hit och dit. Men de har ingen aning om hur deras barn sköter sig i skolan. Men när betygen kommer, då hör de av sig. Vår verksamhet är inte riktigt så. Vi försöker ju liksom vara oerhört förbereda föräldrarna och tala om så här ser det ut i vår verksamhet. Och det är inget speciellt, det är inget konstigt, utan det är bara sunt förnuft som gäller i vår verksamhet som förälder. Och man har också märkt de här spelarna som hoppar runt, tyvärr så de faller bort i slutändan. Okej, man kan göra ett klubbyte, men man kan inte göra 3-4 stycken. Tyvärr, det märks direkt. Du måste få trygghet i din utbildning och kontinuitet.
Eftersom du tar upp dig själv då, när du säger föräldraproblematiken, vad lägger du mer i det? Vad är det du menar?
Nej, men föräldrarna, de är på hela tiden om vad deras son ska spela exempelvis. Vad han borde spela. Och jag brukar säga det att om du är intresserad av att träna ett lag så kan du få träna. Vi har ju 250 lag i vår verksamhet i BP. Jag kan lösa så du får ett lag. Vi har massa lag som står utan tränare, så att det är inga problem. Men föräldrarna är, de kan vara ett av de största problemen. Jag vet att Svenska fotbollsförbundet gjorde en undersökning på hur många av alla spelare, eller på, jag tror det var 4 eller 5 årgångar som ner på elitpåklägra av spelarna som hade nått pojklandslag, juniorlandslag och A-landslag, så gjorde de en undersökning på hur det sociala såg ut. Om man hade mamma och pappa, man bodde hemma eller mamma och pappa var skilda och massa olika saker. Och där var den större delen hade ju liksom, hade mamma och pappa och de hade trygga hemförhållanden och massa sådär. Och jag tror att det är en stor fördel om man har en trygghet hemma också.
Det har gjorts 3 ganska stora affärer från Allsvenskan. Benjamin Nygren, Jordan Larsson och Odilon då från Hammarby där, alltså Blåvitt, IFK Norrköping, Hammarby. 3 spelare som har gått för 40 miljoner i runda slängar. Ingen är från Malmö FF eller AIK som tidigare har sålt för mycket pengar. Har svenska klubbar blivit bättre på att ta betalt, eller är det andra faktorer som just nu spelar in? Du har ju en sportchefsbakgrund också. Ja, Vad tänker du kring det?
Nej, jag tror du har helt rätt. Jag tror att svenska klubbar har blivit bättre på att ta betalt. Det är nummer 1. Nummer 2 så tror jag att agenterna är bättre på att hjälpa klubbarna. För att jag tror att agenterna kan ju få en viss feedback på det. Jag tror att klubbarna är mycket mera måna om att få fram egna talanger och satsa mer på det. För att de ser vilka enorma pengar det ligger i det här. Och det är en stor sak också, tror jag. Förut så är det självklart, men säljer man en spelare för 4-5 miljoner, men för en stor klubb så kanske inte det är jättemycket pengar. Men säljer man en spelare för 40 miljoner, det är klart, eller får fram den här stora stjärnan, då är det en enorm, det blir ju liksom komma in på kontot de pengarna. Det är helt andra förutsättningar när man ska rekrytera spelare, och det är helt andra förutsättningar när man är liksom i sin verksamhet också, att man kan pumpa in pengarna i verksamheten och göra den ännu bättre, ännu proffsigare. Och lägga in den i sin egen talangutveckling också. Men framförallt så tror jag att svenska klubbar har blivit bättre. Vi tittar också på, förut har ju vi varit det här landet där man tittar på, ja men där kan vi köpa billiga spelare, där vänder vi oss. Och köpa en svensk spelare är väldigt tacksamt, för att svenska spelare är ju oftast i alla fall 9 gånger av 10 så är de väldigt lojala. De är fostrade i den svenska kulturen och allting, att här jobbar vi hårt för laget och man liksom är där i tid och man gör sitt jobb och allting. Och det kanske inte alltid är så med vissa kulturer och vissa spelare, så att man vet vad man får, så att säga. Men vi har blivit mycket bättre på att ta betalt, absolut.
Tycker du att BP:s akademi, ni ligger före AIK, ni ligger före Hammarby, ni ligger före Djurgården?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Och graderar de där under då? Det var lite det jag var ute efter.
Ja, nej, men det ska jag inte. Det vet jag, då blir det bara skitsnack mellan klubbarna. Men det är självklart.
Du har redan sagt att ni ligger före alla 3, så att,
ja, men det står jag för. Det är självklart. Jag jobbar ju i den akademin. Det är klart att jag står för det. Det är inga problem. Och det var konstigt vore det annars. Men sen är det självklart att vi har också små barnsjukdomar som vi jobbar med hela tiden och som vi vill bli av med, så att säga. Så det, och det gör vi. Vi tittar ju hela tiden på hur ska vi ta nästa steg? Hur ska vi bli ännu bättre? Och matchningen är en av de sakerna vi tittar på, exempelvis. Hur kan vi få ännu bättre träningsförhållanden? Och där ligger vi ändå ganska långt framme nu när vi har Grimstad-tältet på vintrarna och Grimstads uppvärmda A-plan. Men det är ju slagsmål att komma in där. Och här är någonting, så här kan jag ju passa på att ge våra politiker en stor känga. Jag tycker att de är fullständigt urusla och värdelösa på att ta hand om ungdomarna i svensk idrott överhuvudtaget. Jag tycker att det är för dåligt. Dels så tycker jag att det är alldeles för lite hallar. Man pratade inte valet i höstas, pratade man ingenting om ungdomsidrotten. Jag tycker att faktiskt, jag skulle vilja sätta mig i en tv-intervju, direkt sen tv-intervju med våra politiker och ifrågasätta dem skarpt hur de tänker.
Du får engagera dig politiskt, gå med ett parti.
Det är inte min grej. Men just när jag däremot slåss jag för ungdomarna, för det är det jag jobbar med. Tittar man på det sociala ansvaret Brommapojkarna tar med 4000 ungdomar i verksamhet, vilket det är ingen som pratar om. 2700 killar, 1300 tjejer. Det är ett enormt socialt ansvar vi tar, och det är ingen som pratar om det. Man pratar bara om vår akademi som är liksom 3% av vår verksamhet. Så att, här tycker jag att man missar mycket. Det är samma som att vi måste få med, vi har fått ännu mindre träningsytor nu under det här året, vilket är helt enormt. Alltså vi får gå ut på ängar, vi får inte ens träna på fotbollsplaner längre. Och där måste vi bli mycket starkare, där vi måste få bättre förutsättningar.
Det var så när vi var unga, då lirade vi på grus och asfalt, det var inga bekymmer.
Jajamensan, du vet, Ola Dana sa alltid när vi var små, jag hade Ola Dana som tränare, han sa alltid så här: nej, vi kör kortbrallor idag. Ja, men det, ska vi inte ha knickers på oss? Nej, det är ju grus, Nej, det spelar ingen roll, för då ramlar ni inte, då lär ni stå på benen, sa han. Så att det var rätt skönt faktiskt. Man hade alltid blodiga knän i alla fall och blodiga lår.
Jag ledde tillbaka oss från politiken där till vilka akademier som är bäst, för jag fick inget riktigt svar på det. För att Malmö FF rankas väl ändå som den är väl högst på SEFs, alltså Svensk Elitfotboll, sån här akademiranking.
Ja, det stämmer.
De må ju vara bättre än BP då alltså.
Ja, jag tror att det beror på att Malmö har en fantastisk akademi. Jag det är stor beundran av den. Men sen lägger de också in enorma pengar i den, tror jag, mot, vi kanske inte har den ekonomin som Malmö har. Så jag är stor beundran av Malmö, absolut. Och deras sätt hur de får fram spelare hela tiden. Det är fantastiskt. Jag tror den avgörande skillnaden var i den där, när det stod mellan BP och Malmö, vem som skulle ta första platsen. Det var väl, tror jag, om att Malmö hade väl kvalat till Champions League och använt vissa spelare och i Europe League där. Och det var då man fick extra många poäng, tror jag, i den där. Så att det var väl där liksom. Men jag kan säga så här, för mig spelar det inte så stor roll om Malmö eller BP är bäst. Vi tittar hela tiden på hur vi kan göra vår verksamhet bättre. Det är väl det som är intressant för oss. Malmö ligger oerhört långt framme på många plan, och jag är avundsjuk på deras förutsättningar, absolut. När man går där och tittar på hur många träningsytor de har och allting. Men de har ju inte så många lag heller. Vi har ju i princip, när vi gör lagen från 8-års ålder, så har vi 25 lag i varje åldersgrupp. Vi har ungefär 13-14 killag och 11-12 tjejlag i varje åldersgrupp. Malmö är ju inte där, de har väl ett eller två lag, tror jag, i varje åldersgrupp. Så de har lite lättare att ordna träningstiden, men de har ju fantastiska förutsättningar också.
Anledningen till att jag tjatar om det där är att det är alltid en himla diskussion i fotbolls-Sverige om vilka har den bästa ungdomsverksamheten, ja. Vilka har den bästa akademin och hitan och ditan. Och det är ju alltid väldigt svårt att mäta det där. Liksom. Ja. Människor, folk mäter ju på massa olika sätt. Liksom. Mm. Var det någon som vann SM för 19-åringar eller ja. Var det någon får fram en talang eller så vidare. Det är ju tusen sätt att mäta det här på. Liksom.
Jag vet. När vi tittar på hur vi mäter, när vi mäter om vi har haft en bra kull, det är ju i princip... Hur många färdiga spelare har vi fått fram till Allsvenskan, Superettan eller ut till Europa eller till A-landslaget? Tittar vi på de senaste kullarna nu, som tyvärr inte är i BP. Vi har ju inte en enda 98 i BP, vilket är, jag hade ju 98 i 4 år, vilket smärtar mig. Det är ju liksom, där har du Thomas Hirschewood som gick till Bayern Münchens akademi när han var 16 år. Sen kom han hem till, nu är han i Östersund, aktuell för Vålerengen. Och sen så har vi har Besard Sabovic och Josef Ceesay som har A-kontrakt med Djurgården, som utlånade till Dalkurd. Vi har Felix Beimo som gick till Djurgården, spelade väl där en halv säsong och sen gick han till Werder Bremen. Vi har Viktor Gyökeres som kom som 15-åring i och för sig, men de andra har ju varit i BP sen de var små, men han är ju Brighton nu. Vad har vi mera? Vi hade Alberto Catenacci, gjorde ju 44 matcher som 17-18-åring i Superettan, sen slutade han spela fotboll.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Alltså, vi har Hjalmar Ekdal som spelar i IK Frej, som skrev på för Hammarby nu förra veckan. Vi har Amadeus Sörgard som spelar i Frej också. Alltså, det är så, då ser vi att oj, vilken bra kull vi har haft, när man pratar årgångar. Men sen, det handlar ju om väldigt mycket under den här resans gång. Liksom. Det gäller att ta hand om spelarna på rätt sätt.
Det leder oss in på lite andra frågor här. I Stockholms stad så är det ju på förslag nu då att ingen selektering ska få göras innan spelarna är fyllda 15 år. Hur ser du på det?
Ja, det stämmer väl inte riktigt att ingen selektering ska få göras. Däremot så ska alla ha samma rättigheter enligt barnkonventionen att träna lika mycket, om jag är rätt påläst. Och det innebär ju att alla spelare kan ju få träna. De kan ju faktiskt, om vi skickar ut ett papper till samtliga ungdomar i pojkar 10, och så får de skriva i hur många gånger de vill träna. Då får de bestämma själva om de vill träna en gång eller två gånger eller tre gånger i veckan. Och då får ju alla spela på sin egen nivå som man vill spela på.
Så du ser inte det här som en stor fråga egentligen, eller?
Nej, utan det gör jag faktiskt inte. Och det här är väl också lite det här med selektering. Jag tycker selektering är ju ett oerhört känsloladdat ord i dagens Sverige. Det är ju liksom det är som att svära i kyrkan idag i ungdomsidrott. Men jag är fostrad i BP sedan jag var 6 år själv, så för mig har det alltid varit en vardag liksom. Men det handlar ju inte om att vi väljer bort spelare. Däremot så ger vi vissa spelare som har kommit lite längre fram i sin utveckling, så ger vi dem morötter och spelar med de som liksom har kommit lika långt, så att med likasinnade där de ligger på den nivån de ligger på. Och det är klart att då tycker vissa, men varför ska man göra det och hit och dit? Det handlar inte om att vi väljer bort spelare. Och här är nog oerhört viktigt att poängtera än en gång att i Brommapojkarna så får man alla spela fotboll oavsett nivå mellan 6 år till 19 år. Sen när man är 19 år, då får man inte spela längre om man inte tar steget upp i BPSA-lag. Oavsett nivå. Och där tror jag att där är inte många klubbar som har den bredden som vi har. Om man tittar på många allsvenska klubbar som vi har pratat om. Så vi erbjuder alla spela fotboll vidare. Idag har vi dessutom 2 stycken akademilag i varje åldersgrupp, vilket jag tror är jättebra. För att då ger vi ännu flera möjligheten till att träna under organiserade former och med bra möjligheter.
När tycker du att det är rimligt att man börjar elitsatsa?
Jag kan säga så här, elitsatsa, jag vet inte, det beror ju på vad man menar med elitsatsa. Vi pratar ju inte elit på det sättet. Det som vi pratar hela tiden om, det är utbildning och utveckling. Det är det vi pratar om. Sen tycker jag generellt att vi tränar alldeles för lite. Jag tycker att vi tränar för lite med våra 11, 12, 13, 14, 15-åringar, våra 16, 17-åringar. Vi hade en oerhört intressant Dejan Kolosevski som jag hade i BP's 00, de som är födda 2000, det vill säga de som är 19 år. Idag spelar Dejan han har precis gått från Atalanta till Parma, utlånade dit. Och Dejan är fantastisk, han var här i juni när han kom hem, så jag ringde honom och frågade, kan inte du komma upp på en träning och snacka med grabbarna? Så han kom dit upp till Stråmossen och vi hade en träning med 051 och 061. Vi satt oss i omklädningsrummet och så intervjuade jag Dejan, och jag hade skickat ut till killarna också, kom med frågor, men de vågade inte säga så mycket, så jag intervjuade Dejan lite. Och då frågade jag honom, han stack ju till Atalanta redan som 15-åring, och då frågade jag Dejan, vad är den största skillnaden mellan Atalanta och Brommapojkarna? Atalanta är ju lite, tycker jag, Italiens Brommapojkarna. De har inte lika stora resurser som Milan, Inter, Juventus, Roma. Däremot så är de en fantastisk plantskola på att ta fram spelare hela vägen till Serie A och ut till andra europeiska toppligor. Och då sa han så här, den största skillnaden det var att vi tränar mycket mer där när jag kom dit. Vi tränar mycket mer. Och då sa han det också, att så fort han hade en ledig dag, då gick han och simmade, eller han körde yoga, eller han var på gymmet och tränade själv. Han gjorde saker hela tiden. Han sa det var, jag vill bli bäst, då måste jag träna mest. Det här är också signifikativt, tycker jag, för de här spelarna som har kommit väldigt långt, som har lämnat BP. När vi tittar på Ludde Augustinsson, tittar vi på Albin Ekdal, tittar på John Guidetti, tittar vi på Simon Tibbling, de här killarna. Det som är signifikativt för dem, tycker jag, det är att de har tränat stenhårt. Vi hade våra fystester med våra anakademi ute på Bosön här för precis då när Simon Tibbling spelade i Djurgårdens A-lag. Och då kom vi dit 8 på morgonen, och så när vi går förbi gymmet ute på Bosön, då sticker Simon Tibbling ut liksom, och bara, tjena kissen. Jag bara, tjena Simon, fan, ja, jag kör extra. Vi har pass här inne i Bosön i hallen här nu klockan 10, men jag här och kör 1,5 timme styrka innan fotbollspasset. Och det där personifierar ju Simon oerhört mycket, men jag tror ju att vi tränar för lite, vi är rädda för att träna mera i svensk fotboll överhuvudtaget. Så på din svar på din fråga, jag tycker vi tränar för lite. Sen vad man menar med elitsatsning, det vill inte jag gå in på, för att jag tycker det är svårt att säga vad är elitsatsning.
Men du nämner det här att du tycker ni tränar för lite, och du nämnde att även att era 11-åringar då tränar för lite. Vad tränar era 11-åringar? Hur många gånger i veckan kör de?
De tränar 3 dagar i veckan.
Och du tycker de borde köra fler gånger?
Ja, men tittar man, det är alltså 4,5 timme fotboll. Mm. Och jag tror ju att 4,5 timme fotboll är för lite att träna. Jämför det med en tjej som är 11 år som spelar tennis på toppnivå i Sverige. Hon tränar säkert 9-10 timmar tennis i veckan. Och en fotbollsspelare tränar 4,5 timmar. Men det här är en lagsport, och då är det fult att träna för mycket.
Varför är det så, skulle du säga?
Nej, men det är de, jag ska inte säga att det är de som inte är insatta, men folk har väldigt mycket åsikter och det. Men när man pratar med killarna så vill ju de träna mycket. De vill, ja men åh, som idag bröt jag träning. Jag körde 5 minuter över. Vi kör 90 minuters pass idag. Vi tränar mellan 9 till 10:30. Och då när jag bryter 10:35, vi körde över 5 minuter för jag tyckte det var så bra fart och allting. Och sen så visslar jag, samlar vi in material. Nej, redan klart, kan vi inte köra mer? Alltså de vill träna mer, det är min erfarenhet i alla fall.
Men argumentet emot, kan inte det här vara då att man pratar ju också om att det är bra att prova andra sporter, och att du lär dig lika mycket av att köra pingis 2 gånger i veckan. Men liksom, jag lärde mig jättemycket på att lära pingis till exempel.
Vet du vad, jag håller med dig Robert. Och det här är ju jätte, alltså jag spelar ju tennis, jag spelar pingis, jag spelar hockey, jag spelar fotboll själv. Och jag håller med dig, men hur många är det som har flera sporter? Tyvärr, alltså det är en ganska utdöende art. Och sen kanske det är vårt eget fel med tanke på att vi har verksamhet, men vi har verksamhet 3 dagar i veckan.
Ja. Men jag menar, om man då som du driver på att vi ska träna så mycket mer, liksom, då motverkar man ju det att man har flera olika sporter. Mm.
Men också så är det så här, vill jag bli bra i fotboll, då måste jag ju träna fotboll. Sen tycker jag att man ska träna andra sporter också.
Men blir man inte också bra i fotboll genom att hålla på med andra sporter? Man lär sig saker på det också, eller?
Absolut. Ja, jag håller med Robert, absolut. Men jag tycker att, jag går bara tillbaka till mig själv. Jag var aldrig hemma, jag satt aldrig framför ett tv-spel. Jag klättrade i träd, jag var uppe och spelade tennis på småplanerna. Jag åkte griller, mamma fick knyta dem, så gick jag upp på mina skydd på grillerna upp till småplaner eller lera hockey. Liksom, jag var aldrig hemma, jag var ute och lera fotboll, jag var ute och lera bandy. Liksom, jag rörde på mig hela tiden. Dagens ungdomar är inte så. Tyvärr så är det så här, jag tycker att vi har organiserat ihjäl oss lite. Det var faktiskt en klassisk kommentar från Tommy Sandlin, hockeyprofessorn. Han la den kommentaren i den här Svensk Hockey, så jag läste det för många, det var säkert 30 år sedan jag läste det. Och det stämmer, för att när man kommer in på fritids så ska hämta sin son, då har en vit tavla där det står i fyllt där att ja, men Kalle ska, tisdag har han trumpet, onsdag då är det fotboll, torsdag så är det bandy. Alltså allting är inrutat, och jag tror att det där är lite farligt också. Jag är fan ut och lek, ut och mera spontan fotboll. Och det kan jag väl säga så här, jag tycker att konstgräsplanerna som finns, de har ju revolutionerat spontanfotbollen i svensk fotboll. Jag var nere på Mallorca nu 2 veckor. Varje kväll på den konstgräsplanen så kom samma ungdomar ner och spelade spanjorerna. De var där och spelade hela tiden. Det spelade ingen roll, de var där vid 6. Och då är det fortfarande väldigt, väldigt varmt. Det är 30-32 grader då på Mallorca just nu. Och de var där och spelade fotboll hela tiden och delade upp och körde. Och bara, samma killar hela tiden. Och de var 12, 13, 14, 15 år. De bara körde. Och det tror jag är enormt utvecklande.
En annan fråga som var het för några år sedan, det var ju det här med huruvida man ska ha tabeller eller inte i ungdomsfotbollen. Mm. Det har togs väl bort upp till 12 år. Ja. Det är lite olika beroende på vilken region du är. Så, hur ser du på det? Har det där fått liksom någon effekt på något håll liksom, efter man gjorde det? Eller?
Nej, det tycker jag inte. För mig, jag skiter fullständigt i tabeller. Det till och med folk frågar mig, hur ligger det? Jag bryr mig inte. Det är faktiskt handen på hjärtat. Jag tittar väldigt, väldigt, väldigt sällan i tabeller. Utan jag tittar på hela tiden på den prestationen vi gör på plan och vad vi kan göra bättre. Liksom utveckla, utbilda spelarna. Det är det viktigaste för mig. Och det viktiga, det är bra matchning. Jag satt och det, där tror jag, alltså, tabeller är skitiga. Alltså, jag pratade med förbundet, med Stockholms fotbollsförbund här i våras. Jag sa det, tabeller skiter jag fullständigt i. Se till så att vi får bra matcher istället. Och sen har de ju tagit bort att man får inte spela mot äldre. Vi får inte spela mot äldre. Så vi måste spela träningsmatcher för oss för att spela mot äldre. Och det är också så här...
Men menar du att det var bra att man tog bort tabellerna, men dåligt att man har tagit bort det här med att man får möta äldre?
Jag tycker att det är bra att de tog bort tabellerna, för det bryr jag mig inte ett dugg om. Däremot tycker jag att det är katastrof att de har tagit bort att vi inte får spela mot äldre.
Varför då?
Nej, för att vi behöver det. De bästa behöver få den stimulansen. Och många av de bättre lagen vill spela mot ett av de bättre 13-årslagen i Sverige. Så vill de spela mot dem för att de vet om att de får en bra kvalitativ match.
Vad är motargumentet då?
Nej, det var att man kan bli ledsen om man förlorar mot dem som är ett år yngre.
Är det så de officiellt deklarerar det?
Ja.
Den här debatten har jag inte hört talas om, men...
Och det är väl ganska typiskt Sverige idag, om jag får säga så.
Ja, det har du sagt tio gånger. Ja, men
det är ju så. Det gäller att vara politiskt korrekt. Det är samma för alla och alla ska ha likadant. Och det är jättebra, men världen ser ju inte ut så, Robert. Det är ju bara sanningen. Jag tittar ju hemma bland min 16-åring mot min 21-åring när de skär upp glasspaketet. Alltså tyvärr, världen ser inte ut så. Det är klart att jag är där.
Då får vi hjälpa dem.
Ja, det är klart att jag försöker. Det går inte alltid, man är inte så snabb.
Bör tjejer och killar träna tillsammans i högre utsträckning i framtiden? Då tänker jag på lite lägre åldrar.
Det kan de absolut göra. Jag tror inte att man ska göra det på akademinivå. För att då tror jag att killarna ligger lite för långt fram i dagens läge. Eller jag vet att de gör det. Så är det. Men jag tycker absolut. Vi kör ju nu med 061, så har vi tillsammans med flickor 061, så är vi med i en mixserie. Men det är också sådär att då säger man, ni får inte ta med de där duktigaste spelarna. Och då tar man ju bort vissa spelare. Nu har inte jag pratat med de spelarna, men de blir ju ledsna då de får höra det. Antingen så kör man eller så kör man inte. Det kan inte vara för att då blir de ledsna. Eller förstår ni, att man får inte ta bort vissa spelare. För då börjar de fundera, varför inte vi med det här? Varför inte vi bjudna till den här matchen? Så att är man med i leken, då får man leken tåla. Men jag tycker att absolut på lägre ålder kan man absolut göra det.
För jag tänker att det är många fördelar med det. Dels så kan du öka pojkars respekt för tjejer på ett generellt plan liksom. Vilket är bra för samhället. Och sen så min erfarenhet att tjejfotbollen kan vara mer värdesätta det kollektiva mer än det individuella. Och att där finns också en lärdom för killar att göra som kanske mer tittar på den individuella prestationen.
Jag kan berätta för dig att jag har haft tjejer med i mina lag. Förra året så hade vi ju Maja Wangerheim som stod i mål i 061. Och hon var med oss under ett års tid och alla tyckte att det var sensationellt att Maja var med i Sveriges bästa 06-lag. Men Maja var fantastiskt. Tyvärr så bodde hon ute i Saltsjöbo, så det blev för långa resor så hon kunde inte spela kvar. Men en fantastisk tjej, och hon gjorde jättestort avtryck hos våra killar. Och det som jag var mest imponerad av, det var hur de tog hand om henne och hur de hjälpte varandra med olika saker. Och alltså på det sättet att de hade sån respekt för henne, och det tyckte jag var jättefint. Dessutom så när jag hade 98 så hade vi Amanda Nildén som idag faktiskt är proffs i Brighton, som är tillsammans med Viktor Gyökeres. Hon spelar ju Brightons i deras Premier League i England, och henne hade jag i 3 års tid i BP's 98, och hon spelar idag i svenska U23-landslaget. Så att det är absolut, jag håller med dig. Jättebra. Jag kan bara sticka in där och tala om att det jobbet vi jobbar med i BP när det handlar om jämställdhet och jämlikhet, jag tror vi ligger längst fram av samtliga klubbar i Sverige. Jag vågar inte säga det, men jag tror att vi är en av de 2-3 som ligger längst fram. Allt från styrelsen där vi har 40% av 10 stycken, så har vi 4 stycken kvinnor. Vi har en jämställdhetsstrateg anställd. Vi jobbar oerhört mycket med de här frågorna hela tiden. Så att, för jag tror ju också att det arbetet vi gör med de här unga, det kommer påverka hur de blir när de blir äldre. Och ju mer vi kan påverka dem, det är lättare att påverka dem när de är yngre än när de blir äldre. Så att.
Är det här sen Louis Pimenta och Majstorovic lämnade? Eller?
Nej, absolut inte. Utan det här har ju varit redan innan. Charlotte Ovefelt som är anställd, hon började, jag tror hon har jobbat nu ett och ett halvt år. Hon började alltså januari förra året, och Pimenta och dem började nästan samtidigt men fick gå förra hösten. Så att.
Hur ser du på det efterhand då? Hur har BP gått vidare efter det? För det var ganska stormiga veckor där.
Det var nog en chock för hela föreningen och för alla som jobbar i föreningen och allting. Jag tycker att det som har blivit efterkvallningarna efter det, kan man väl säga, det är att Ingen kontinuitet på ledarsidan. Än en gång så bytte vi tränare. Det är nummer ett. Ekonomiskt, vi har ingen stark ekonomi, men ekonomiskt så blev det ju inget bra heller, med tanke på att vi fick lösa ut flera portugiser plus Majstrovic. Vi åker upp och ner i seriesystemet, vilket inte är bra. Vi tappar liksom den röda tråden. Vi skulle nog kanske jobbat stenhårt för att ha kvar Olof Mellberg. Då hade vi kanske inte spelat i Superettan idag. Vi ska nog titta på kontinuitet, och det är därför man skrev treårskontrakt med Robert Björknesjö också. Och Robban har ju varit i BP förut och kan BP och sådär. Så men för att tala, eller pimenta och avsluta pimenta och Majstrovic, så är det självklart att det blev en chock för föreningen och det. Och jag tycker väl kanske att vi kunde ha skött det lite bättre på vissa håll och kanter.
Vad tänker du på då?
Jag tycker att vi måste stå upp som förening och på ett annat sätt och tala om för alla hur mycket vi ogillar det här och att vi tar enormt avstånd för det. Jag tycker inte vi gjorde det tillräckligt.
Vad skulle du vilja säga om det då, nu när du har chansen, om hur det var under pimenta och Majstrovic där?
Nej, det här, jag vet ju att det kom ju spelare till mig och pratade med mig redan i juni om det. Och att man håller det här inom det och inte tar tag i de här bitarna, de som är ansvariga, det tycker jag är riktigt dåligt. Det är svagt ledarskap.
Har det blivit förändring då, skulle du säga nu?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att man har mera kontakt med A-laget. Robban sitter ju Robban Björknesjö sitter ju som både tränare och sportchef. I och för sig så gillar inte jag när samma man har den konstellationen. Det har jag aldrig gjort. Därför var jag emot det. Man har ju diskuterat, i och med att jag jobbar som sportchef själv i flera år. Jag gillar inte den konstellationen personligen. Men Robban, han gör det bra. Han kan föreningen. Och sen så tror jag att styrelsen är mycket, mycket mer varsamma idag mot vad man var då. Man trodde att bara det rullade på liksom. Men tyvärr så rullar det åt fel håll.
En annan värld som du kommer i kontakt med som ungdomstränare, misstänker jag, det är ju agentvärlden. Hur aggressiva är agenter idag mot unga spelare?
De är väldigt aggressiva, tycker jag. De som är seriösa, de pratar ju ofta med oss i föreningen, de pratar med föräldrarna, de kontaktar inte de unga spelarna. Medan vissa smyger omkring i buskarna och lämnar över signade tröjor från deras etablerade spelare som har sitt stall och sånt där till killen direkt. Och han står där och tänker på, vad är det här? Och tack, och vem är du i princip? Och vet ingenting. Om man
Hur långt ner i åldrarna kan det gå?
Ja, 13-14 år. Till och med haft en 12-åring som de har varit på. Som ligger väldigt långt framme, vilket är beklagligt. Så att jag tror att det är oerhört viktigt här att föräldrarna litar på föreningen, på vilka vi kan rekommendera att de ska jobba med. Jag tror att det är A och O i dagens läge. Det finns jättemycket bra, seriösa agenter, och det finns en hel del skitstövlar också som bara tänker på sig själva och sin ekonomi och kan gå över lik för att få igenom affärerna.
Varnar ni för agenter rent så att den här personen, XX, ska
Nej,
ni se upp för?
Varnar gör vi inte, men däremot så 9 gånger av 10 så frågar föräldrarna, är det här någon du kan rekommendera? Och jag svarar alltid ärligt. Jag är helt ärlig mot dem, för att i och med att jag har jobbat mot väldigt många agenter när jag har suttit i förhandlingar och allting och sådär. Så att jag var ju själv faktiskt på väg in i agentbranschen för 1,5 år sedan. Jobbade där i 6 månader. Men jag kände också det att när man sitter med spelare och deras föräldrar, och deras föräldrar i princip bara kräver och kräver och kräver, och de har inte presterat någonting och de är 15-16 år killarna, då blir man lite orolig faktiskt.
Finns det några agenter som du utåt kan säga att det här är agenter som svenska spelare bör passa sig för?
Nej, det vill jag inte gå in på, men det är självklart att det finns sådana. Det finns ju vissa agenter som inte kan röra sig i vissa länder för att de går med livvakt, som jobbar med vissa av våra landslagsspelare och det. Så det är självklart att det finns agenter som...
Vilka är det?
Ja, det vill jag inte gå in på, men det är väl ganska allmänt känt, men det så är det ju. Så att, och det är klart att det det är klart att då har man sådana problem, då kanske inte jag skulle vilja sätta min son i hans klor.
Hur ser du på Stockholms fotbollen generellt? Det är tre lag i toppen av allsvenskan här nu. Är Stockholm på väg att gå från en ställning där man har undrat lite varför har det inte gått ännu bättre för lagen i vår största stad till att liksom dominera svensk fotboll? Ser du de som liksom underifrån liksom att det är på väg att förändras?
Jag tror att det här går i vågor. De som håller den jämna nivån, det är ju faktiskt Malmö och AIK, tycker jag. Hela Göteborg där med Öregryte, Gais och Häcken och Göteborg är lite, sladdar ju lite. Det är väl Häcken som är med där uppe och nosar nu, och i och för sig Göteborg i år, men har haft några tunga år. Tittar man på Stockholmslagen, så tror jag att Stockholmslagen har fått ordning på sina organisationer, och det tror jag är AO. Jag tycker att AIK ligger oerhört långt framme. Jag tror att de har fått en jättebra, liksom, de är rätt trygga med Ackerman och Väström och Norling och sådär. Det tror jag. Och det speglar också på att de är topplag år efter år efter år. Vilket jag tycker att de gör ett jäkligt bra jobb. Tittar man på Djurgården så känner ju Bosse Andersson väldigt väl och Bosse, nu har han fått ordning på det där, och det har tagit några år, och de fick återhämtas ekonomiskt och så att de har byggt upp det där successivt, men han sa det är inte nu vi ska vara på topp, vi ska ge oss några år till. Så att Hammarby har ju varit ett så här charmigt lag som har, liksom, man vet aldrig vad man har, men nu känns det också som att med Jeppe Jansson så känns det som man har fått in stabilitet och ett mer långsiktigt tänk, och det tror jag behövs, absolut.
Du pratar om sportcheferna här. Saknar du jobbet som sportchef?
Ska vara helt ärlig, så gör jag inte det. Jag trivs enormt bra med det jag gör nu. Jag brukar säga att jag är privilegierad som får gå till jobbet och tycka att det är kul. För det känns inte som ett jobb. Jag får hålla på med det bästa jag vet. Och det är att träna lag. Absolut. Men däremot så kan jag sakna den här liksom tävlingsnerven när man sätter sig på Friends Arena eller på Råsunda, och den här riktiga känslan när nu är det viktigt, nu gäller det. Det kan jag sakna, absolut.
Vi har några läsarfrågor här avslutningsvis som har skickat in. Det är en läsare här som undrar hur du ser på din tid i AIK. Skulle du vilja ha gjort något annorlunda?
Jag skulle vilja ha gjort mycket annorlunda, absolut. Men problemet var att vi hade inga pengar. Alltså vi låg 18 miljoner back. Alltså folk förstår inte när jag fick ställa mig. Jag hade varit på min sportchefsroll i princip 2 eller 3 veckor och fick träffa A-truppen. Och jag fick tala om att det blir inget träningsläger i år. Vi ska inte åka, vi flyger inte till bortamatcherna. Vi får åka buss istället. Och alla tyckte att, vad fan är du för jävla sportchef? Är du dum i huvudet eller? Det var inte jag som hade fattat de besluten, det var styrelsen. Så det är självklart, det är samma när vi hade massa provspelare. Det var ju bara massa gratisspelare som dök upp och hit och dit. Alltså det är ju inte så man ville jobba, men har man inga pengar... Alltså det fanns inte en enda krona i det läget, utan vi skulle bara skära på allt. Och här måste jag tyvärr ge, de som kan sitt AIK vet ju vilka det var som satte sprätt på alla pengar.
Vilka var det då?
Det var de som jobbade innan mig. Jag satt och tittade på de avtalen, det första jag gjorde när jag kom upp på kontoret och satt och gick igenom pärmarna. Och det var sådana avtal, och här kan man ju säga att jag tror att det var AIK och sen Malmö som satte fart på lönenivån i allsvenskan och höjde dem rejält där. Framförallt AIK då när de gick in i Champions League, det såg man ju ganska tydligt. Jag kan säga så här också, en annan sak i AIK det var att jag började med att träffa nästan hela spelartruppen. Jag träffade väl 17-18 spelare och sen träffade jag hela ledartrojkan, det vill säga Per Millqvist som var assisterande, som hade varit där i flera år. Jag träffade Bengt-Olof Tengmark, läkaren Boten. Jag träffade Anders Almgren, målvaktstränaren. Alltså jag träffade dem en och en och fikade eller käkade lunch med dem och samtliga spelare. Och sen satt jag i ett långt möte med Johan Plate som var mentaltränare och rådgivare. Och efter det så hade jag gjorde jag min analys. Så i februari på första styrelsemötet när jag kom upp till kontoret när jag fick träffa styrelsen för första gången i AIK, då skrev jag bara en enda sak på whiteboardtavlan, det är att vi har en alldeles för mätt spelartrupp. Och de höll på att kasta ut mig i styrelserummet. Men det var precis så jag tyckte. Jag tyckte att våran trupp var alldeles för mätt. Det enda eller enda ska jag inte säga, men väldigt många av de här spelarna satt och pratade om hur det var när de var i Champions League. Och det är historia. Det var historia. Det är något helt nytt. Nu är vi 2003, det var 5 år sedan eller 4 år sedan ni spelade Champions League. Vet du hur det var där? Då gjorde vi så här och så här, men vi är inte där nu, tyvärr. Och det tror jag flera levde kvar i. Vi hade verkligen behövt förändra, men vi hade inga möjligheter att förändra för, av ekonomiska skäl såklart. Sen hade vi en väldigt bra spelartrupp, väldigt mycket duktiga fotbollsspelare, men vi fick inte ihop det. Och när dras börjar i en stor klubb, då går det snabbt och det går ut för. Så att oerhört tufft, men lärorikt, men jävligt tråkigt. Men självklart så fanns det massa saker man skulle vilja göra annorlunda. Mm.
Hur nära var du att värva en ung Henok Goitom 2003 och vad följde på?
Oj, fan vad kul att du frågar. Nej, men ärligt talat, jag var chockad över att ingen hade värvat till Henok Goitom. Jag var chockad. De tränade ju på Skytteholm. Det var ju liksom 150 meter från Råsunda. Henok har ju följt sedan han var liten och alltid varit. Han spelar ju i Inter Orhois 84 och alltid legat oerhört långt framme. Och sen så tog vi kontakt med Henok, vi fick prata med honom och Henok blev erbjuden ett avtal som var fantastiskt för att vara så ung som han var då. Han var ju 18 år bara. Och det var ett jätteavtal han fick.
Vad betyder det?
Nej, men för att vara 18 år så fick han han blev en av våra, inte bättre betalda spelare, men han låg väldigt högt för att vara 18 år, aldrig spelade en allsvensk match, väldigt högt. Men då var det mer eller mindre klart redan att han skulle till Spanien. Så att, och det är självklart att jag förstår Vasalund också. De motarbetar ju, de ville ju hellre sälja han dit för de fick helt andra pengar. Men vi kunde fått Henok väldigt, väldigt tidigt där. Men det är också en sån här sak som jag hade när jag var i AIK. Jag tog dit Micke Lustig, vilket många inte kommer ihåg idag. En Micke Lustig som spelar i landslag och i Celtic. Och nu är han väl i Belgien, va? Eller var han?
Mm.
Ja. Och Micke var ju fantastisk. Han och Micke Dahlberg var där. Och de kom uppifrån där. Och Micke Lustig var grym tycker jag. Jag sa det, bara, herregud. Men då satt tränaren och tittade på mig och sa, han kommer ju inte ta plats i vårt A-lag. Och då förstår man inte själva grejen. Jag ville ju liksom bygga om det här. Men jag sa, men om 4-5 år kanske han spelar A-landslaget. Man måste titta på kvaliteterna. Det handlar om att slussa in han successivt liksom. Och där ser man också lite oerfarna A-lagstränare tycker jag. Att du måste ju se. Liksom, nu på semestern så läste jag faktiskt boken om Sir Alex Ferguson för andra gången. Ja, jag tycker den är fantastisk. Där ser man verkligen hur han tänker och allting. Men det här ser man, Micke Lustig hade ju kunnat, liksom, han hade faktiskt kunnat hamna i AIK väldigt tidigt i det läget, men tyvärr.
Vilken tränare var det som inte ville ha han? Var det Manny eller vem?
Nej, det var Patrik Englund.
Okej. Vilken är den största talang du jobbat med som det inte blev något av? Finns det någon sån som du kan ta fram ibland och tänka på?
Jag tycker att vi hade en kille som heter Ben Jamsium som var född 1980 som spelade i BP 79. Han var 1 år yngre än dem.
Undrar om inte den här frågeställaren just skrev det inom parentes faktiskt i den här frågan, det namnet.
Oh,
jag tror inte med, men jag tror att det på Twitter
Benjam var ju fantastisk. Han gjorde också debut i Hammarbys A-lag. Han gick, alltså Benjam hade, han var fantastisk. Fantastisk kille, men han hade ju lite, han hade väl inte världens bästa stöttning hemifrån. Och jag blev lite extra pappa för honom och hjälpte honom väldigt mycket under de här 2 åren jag hade BP 79. Sen när jag lämnade laget, då spelade han väl något år till och sen så var Hammarby här, men de knackade på dörren hos oss och ville värva honom, vilket de gjorde också. Och då vet jag att då var det en av våra tränare som sa till, eller en av våra ledare som sa till Hammarby att om ni plockar Benjam så måste ni ta det sociala ansvaret för killen. Det är det viktigaste ni måste göra. Och där tror jag att de gick bet på den, tyvärr. Han gjorde debut i A-laget i Allsvenskan. Jag tror det var Roffe Zetterlund som körde Bajen då. Jag vet inte, jag är inte säker.
Vilket år är det på nu?
Oj, jag kommer inte ihåg faktiskt. Mm. Det var på 90-talet någon gång. Men 98, 99, jag kommer inte ihåg. Eller 97, 98. Men i alla fall, Benja var fantastisk. Helt, helt fantastisk. För svar på din fråga.
Sista frågan då. Vi har ju pratat om så här toppning och selektering och elitsatsning och jag menar, det är väl inte bara BP, men alla klubbar har väl någonstans liksom stött bort spelare som valt andra klubbar eller slutat av olika anledningar och så. Och här var en lyssnare då som undrar om det absolut viktigaste för fotbollen inte liksom är att kidsen har kul och att så många som möjligt fortsätter så länge som möjligt. Det är liksom, ser du det också som
essensen? En jävla skön frågeställning. Jag svarade på den förut, om ni spolar tillbaka ungefär 28 minuter och 12 sekunder längre bak i programmet. Jag säger det. Nummer ett i vår verksamhet, det är glädjen. Vi har tre punkter vi jobbar efter. Nummer ett är glädjen. Oavsett på vilken nivå du spelar på, och det kan man även ta på seniorsidan. Oavsett om du spelar allsvenskan eller i division 8. Har du inte kul, då kan du inte. Jag går till mig själv. Om inte jag har kul på jobbet, då gör jag inget bra jobb. Och därför vi måste skapa en miljö där spelarna känner sig trygga och de har glädje i det de gör, att de har roligt på jobbet. Eller jobbet ska man inte säga, men roligt på träningarna. De måste ha kul. Och det är det här som jag blir lite förvånad över. Du har ju en god vän här på Sportbladet som gjorde några artiklar om BP som inte var så här jätteroliga, tycker jag, i höstas. Jag vet inte, det var nästan som att akademisidan i BP var något som katten hade släpat in, och det var en skräckverksamhet, ville han framhålla det som. Jag tycker det var en förälder som skrev ett oerhört bra inlägg på Facebook som var fantastiskt, hur han beskrev hur vilken glädje hans son känner att gå till träningarna varje gång han åker dit för att träffa sina kompisar och få göra det bästa och roligaste han vet, dessutom i organiserad form. Men som svar på din fråga, vi vill ju att alla ska spela fotboll så länge som möjligt. Och det kan man ta ett exempel på. Alla blir ju inte fotbollsspelare. Däremot så försöker vi få in dem i vår verksamhet. Till att bli domare, till att bli ledare. Och tittar man på våra knatteskola för våra 6- och 7-åringar som är 4 dagar i veckan, så har vi 1000 barn som är med i den knatteskolan. Och det innebär att de här 1000 barnen, det innebär att vi har 75-100 ledare varje vecka som är med i den. Och det är våra egna, det är killar och tjejer i våra egna, från våra egna led så att säga. Som där vi försöker slussa in dem. Ola Dahn hade, jag brukar skoja med han och säga, Ola Dahn var ju klubbdirektör i BP, men han redan som 14-åring så såg han att jag inte skulle bli fotbollsspelare, men han tyckte att jag hade bra ledaregenskaper, så han skickade in mig, han sa, vill inte du bli tränare istället, Peter? Ja, men absolut. Så att det finns väl lite så här, alltså, där vi hela tiden, vi vill ju att de ska vara kvar i vår egen verksamhet på något sätt. Det är ju jätteviktigt.
Så även om vi har pratat väldigt mycket här nu om hur man utvecklar talanger och hur svensk fotboll ska ta nya steg och så vi kan ändå konstatera liksom att det övergripande viktigaste för att få fram så många bra spelare som möjligt, för att bli så bra som möjligt både som lag och individer, det är liksom att så många som möjligt fortsätter. Det är liksom det absolut viktigaste, helt enkelt.
Ja, men absolut. Alltså, jag säger det. Alla ska ju spela fotboll så länge de tycker att det är roligt. Vi ska ju se till så att de hamnar i en miljö där de mår bra och känner sig trygga och harmoniska och har roligt. Det är absolut A och O. Och det är bara att titta på den verksamheten vi har. Det finns ju inget bättre än att gå ner och titta på de här knatteskolorna när vi har 1000 små killar och tjejer som springer omkring och spelar fotboll. Det är helt fantastiskt.
Så den verksamhet som lyckas få flest spelare att fortsätta så länge som möjligt, det är de som kommer lyckas bäst?
Ja, det tror jag. Sen är det ju olika nivåer så att säga. Jag kan säga så här, skulle du titta på Brommapojkarnas verksamhet, så har vi ju spelare i Allsvenskan, i Superettan, i Division 1, Division 2, Division 3, Division 7. Alltså i varenda, min son har slutat spela fotboll, han är 21 år. Han spelar med sina kompisar nu i Division 7, och det är bara massa gamla BP-killar som har startat upp ett eget lag. Alltså det här är liksom, jag tror att vi vill ju att de ska spela, men sen får de ju spela på sin egen nivå där de känner att de hör hemma så att säga. Alla kan ju tyvärr inte bli allsvenska fotbollsspelare. Och därför gäller det att få in dem i andra, även i föreningslivet, fast på andra sätt.
Då tackar jag dig, Peter, för att du kom hit med kloka synpunkter och intressanta åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.
Tack, Robert.